God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Ikväll har vi avsnitt 396. Det är den 1 februari 2026. Och mitt namn som talar är Andreas och med mig har jag Simon, Martin och Tobias. Tjena grabbar.
Tjena, tjena.
God kväll, god kväll.
Hallå.
Ja, med er. Nej, det är inte bra med.
Det är bra, det är bra.
Ja, jag hoppas det.
Mina datorskärmar är hela. Tobias.
Ja, en av mina är trasig. Jag har haft mycket dataproblem senaste tiden, men jag vet inte fan.
Men frågan är, har du möss inomhus?
Nej, inget sånt.
Alltså vi verkar ha ett jävla sjukt musår här uppe faktiskt.
Okay.
Vi har ju katt.
Ja.
Och jag har inte sett en mus på typ 10 år. Nu är de tar fan överallt och det är massmord. Det är möss överallt.
Vi har inne i huset där alltså?
Jo, inne i huset.
Det är inte bra alltså. Yeah. Du måste har du kollat alla gluggar i grunden och sånt där? Ventilationsöppningar och satt sån här finmaskigt nät i dem?
Alltså det är gott om hål i våran grund alltså. Där kan man springa som man vill. Men det är nog lustigt för att man ser på snön också. Nu har det inte snö på länge. Vi har väl lite snö. Men du ser spår precis överallt där de är och springer.
Och... Vad är katten då? Det är lat katten.
Nej fan, hon äter. Hon är mätt.
Mätt och lätt. Du behöver fler katter. Vi har 3 katter numera.
Ja, det kanske är så.
Förmodligen.
Jätteskillnad i uthusen.
Ja, men det förstår jag. Det...
Som jag har förstått det så när det blir så där, det beror på att det går typ, vad heter, pest bland rävar eller så där.
Uh-huh. Kan det vara.
Och då blir det som en kedjereaktion då.
Uh-huh.
Då blir det överbefolkning av möss. Och sen börjar de, vad heter, smitta ner varandra och möss dö till slut. Och då återställs balansen för att de blir för många typ.
Okej.
Okay. Så det oftast är det bara typ ett år där så där, sen återgår det till det vanliga.
Det är som med lämlar och allting sånt där.
Ja.
Det går sådär där. Toppar jag precis.
Ja, det är ett jävla projekt. För det är så att, som du säger, 3 katter är ganska bra. Men när man bor på landet så måste du ha katt. Alltså det går inte. För att när vi flyttade in, då hade vi faktiskt möss som sprang på golvet. Och sprang över fötterna och allt möjligt. Det är inte hållbart.
Vi hade faktiskt ett tillfälle, var det, något år efter vi hade flyttat hit där vi bor nu. Och då hittade vi, då hade vi, höll vi på att bygga om. Där. Då hittade vi ställe där vi hade tagit bort en bräda på stället. Och då var det en litet hål upp från grunden.
Mm.
Det är ju sån här, vad heter det? Torpargrund på huset. Och då hade de krypit upp där. Men jag slog bara ner en kil i det och sen har det aldrig varit inne i huset igen efter det.
Mm. Ja, nice. Så ikväll, vi har ett laddat avsnitt ikväll. Vi ska prata om Epstein, eller Epstein. Vi får se hur det uttalas senare ikväll. Vi ska prata om Uffes nya podd och Katja Nybergs laddhistoria. Det kan vara kul att prata om. Men först så ska vi nämna våra donationer. Och det är ju så att det har donerats under veckan och vi kommer att läsa upp alla donationer i slutet av programmet. Men om ni vill stödja vår verksamhet på nordfront.se och Radio Nordfront så kan ni swisha in till oss på 070 073 8064. Och skriv gärna en kommentar om hur bra vi är. Det är alltid kul att höra. Eller hur mycket du uppskattar vårt arbete helt enkelt. Yes, men ja... Vi börjar med de goda nyheterna. Uffe startar podd. Ulf Kristersson ska börja podda. Det var ett meddelande på Moderaternas hemsida. Så står det, från och med idag kan vem som helst ställa frågor till statsminister Ulf Kristersson via hans nya podd Ring statsminister. Samtalen kommer att sändas i ett nytt avsnitt varje vecka. Det behövs flera goda samtal i politiken. Podden Ring statsministern är ett sätt för vem som helst i hela Sverige att få direkt kontakt med Sveriges statsminister. Att ställa frågor, komma med idéer och dela erfarenheter. Och för alla att lyssna på samtalet, givetvis. Alltså jag har ju en idé. Jag undrar om man är på. Ja, det var ju schysst. Stoppa massinvandringen. Det är ju en hjärtefråga för mig. Jag hoppas det är för Ulf också.
Men alltså, grejen är den att om nu verkar det som att man inte kan ringa in i någon livesändning sådär, utan ja, de har ju något team som granskar. Men om man kan komma in i det där programmet, då kan man ju typ fråga honom om det. Liksom.
Men det låter ju inte som att det ska vara live.
Nej.
Det är det.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag vet inte. Man borde ju testa i alla fall, tänker jag.
Ja, man ska vara jävligt smidig om man lyckas med någonting här, faktiskt.
Vi har ju typ några stycken som har lyckats ringa in till såna här lokala radioprogram och trolla, typ. Man kan ju som inte trolla här eftersom det inte är livesändning. Men man kan ju säkert, om man har tur, få till någon typ av intressant diskussion. Mm. Kanske.
Det är får rätt urvattnad fråga då.
Man får vattna ur den flera varv innan man ställer den. Så här.
Ja.
Drar den genom en sil.
Ja, exakt. Men ändå, va? Och jag fattar inte varför ingen liksom politiker har gjort något sånt här tidigare.
Var det inte typ Annie Lööf som videoblogg eller något sånt, och det var helt ointressant?
Jo, men det var ju inget att man kunde typ prata med hon.
Nej, men det är väl ingen konstigt, det är feghet typ.
Nej, men det är det med, varför har ingen politiker gjort så här, alltså typ konceptet i ringstatsen?
Så han är tuffe uppe alltså?
Mm.
Han måste ju vara det, men alltså min poäng är utifrån,
nej, han vill bara, det är bara på låtsas som det är så här förhandsgranskning av människor, och sen klipper de bort dem som är
otrevliga.
Jo, men det kommer inte
det, att se ut som safe space för Uffe ändå.
Ur deras perspektiv är det smart, för det kommer ju se ut som att han vågar prata med vanliga människor. Mm. Det är det som är grejen. Det är det jag inte förstår varför ingen annan har tänkt på att göra förut.
Det är ju en del jobb liksom, och det är lite konstigt nästan om man ska göra så här veckovis, eller jag vet inte vilket intervall det blir.
Statsministern och tid till sånt liksom.
Ja, han borde ju vara lite upptagen med att rädda landet kanske.
Det är ju för att det är valår. Det är för att det är valår.
Vi bör skicka några miljarder. Vi bör skicka några miljarder till Ukraina, så är det lugnt.
Men jag hoppas i alla fall att han poddar jättemycket, för jag tror att folk kommer så här tappa förtroende för honom när de hör honom, för han är så jävla tråkig och okarismatisk.
Ja, han är ju riktigt dålig alltså. Riktigt tråkig, platt. Mm. Han har ju ingenting. Alltså, om det hade varit Reinfeldt hade det i alla fall varit underhållande.
Ja, men han var ju också jävligt tråkig.
Ja, han var så dryg som han...
Han är så...
Göran Persson däremot, det hade jag oironiskt gillat att lyssna på, faktiskt.
Ja, jo, han var i alla fall personlighet.
Ja, han var bra. Han
ja, var det. Det var tider det.
Ja.
Men, ja, vad heter han? Han som är guvernör i Kalifornien, Gavin Newsom heter
han. Ja.
Han är ju känd för att ha haft en podcast, eller han kanske har fortfarande, jag vet inte. Men jag för mig att det var typ total katastrof, att det var bara dåligt för honom att podda. Men han verkar ju vara en extremt typisk amerikan, självgod och gillar att typ se sin egen spegelbild väldigt mycket.
Carl Bildt låter det som.
Det är därför Fuentes gillar han.
Ja, han är ju precis likadan.
Jo.
De flesta amerikaner älskar ju sin egen röst och så. Men så jag tror jag håller med. Jag tror att han är för, hade det varit en mer karismatisk politiker hade det nog blivit lyckat. Idén är bra, men just för att Ulf Kristersson är en sån extremt tråkig och medelmåttig grå figur, så kommer det nog bara bli... Han kommer ju inte att säga någonting som är bra eller intressant heller.
Nej, jag tror inte. Det är inte värt att lägga tid på det.
Tror ni han kommer få fler lyssningar än Radio Nordfront?
I början tror jag säkert.
Första avsnittet.
Ja, jag
lägger
tror...
alla på.
Ja, men jag tror säkert det kommer vara... De kommer säkert att lyckas hypa det i början. Och sen... kommer det rasa med tiden.
Sen kommer de ha sina lojala partimänniskor som säkert lyssnar. Men det lär inte vara många utav vanligt folk, tror jag.
Hur många är med i Moderaterna, undrar jag, idag? Det är nog inte så många. Alltså förutom
tyvärr, jag såg några kids på stan med Moderaterna. Röjer muff. Röjer.
Inga partier är ju folkrörelse längre.
Men de har ju en liten kader av folk som vill bli politiker i framtiden och sånt.
Jo, men det finns
ju men ingen folkrörelse.
Nej.
Som det var förr. Alltså, många partier, även borgerliga partier, hade ju liksom rätt stora medlemsantal.
Alltså folk som bara var medlemmar i partiet men inte hade några egna ambitioner eller så, utan de var med.
Och faktiskt och gick på en del möten och sånt och aktiviteter. Det hände ju förr.
Ja. Här uppe i Norrland där finns det till viss del kvar inom sossarna.
Och sossarna och de här.
Till viss del, men det är nog mest äldre människor. För vi hade ju, när jag växte upp hade vi unga örnar och sånt där. Jag kanske har sagt det förut, men jag var med. Jag var inte med i Unga Örnar egentligen. Jag var med i scouterna.
Det är inte ditt fel.
Nej, precis.
Du var väl rätt liten då, gissar jag.
Men när jag var typ 11-12 så hade de en flugbindarkurs.
Det måste man ju vara med på.
Ja, man fick ett helt flugbindarsätt om man var med. Och så skulle det vara ett läger i slutet då.
Det hade du varit med på då också om det erbjuds.
Om jag fick det gratis, ja.
Ja, absolut.
Men i alla fall, jag var med på det där den terminen då och lärde mig binda flugor och sådär. Och så åkte vi på det här fiskelägret. Och sen när lägret var slut, då sa ju ledarna typ så här, ja, typ nästa år då är ni för gamla för att vara med i Unga Örnar. Så då är det SSU som gäller. Alltså att de som skulle slussa vidare oss allihopa till SSU då per automatik.
De mutade inte med några fortsättningskurser då på flugbindning och sånt?
Nej, det minns jag inte. Men jag vet att jag var liksom klok nog att reagera på det där redan då, fast jag var så ung. Att jag förstod liksom att SSU var inte riktigt samma sak som Unga Örnar. Fast egentligen är det ju så att Unga Örnar är ju typ sossarnas uppfostrings... Oh, ja. En gång i tiden var det ju så att man gick från Unga Örnar till SSU och så sen vidare. Så att... Det var ju så det funkar. Men jag tror inte det är så många som är med i Moderaterna så där förutom politiker. Jag tror det är extremt få personer faktiskt. Men jag skulle inte bli förvånad om så här SD-människor kommer att lyssna på det här och hajpa det här och så. För att SD är i regeringen. Så. Ja, men för att SD är liksom i regeringen och Ulf Kristersson är en bra statsminister och han gör så bra för Sverige.
Så är det. Man kan ju hoppas att han som klipper programmet släpper grejer på sidan om, att han sparar och skickar in en krypterad fil, så får vi alla lyssna på allt som har klippts bort.
Ja, men de som ringer in får ju vara faktiskt att spela in på något sätt.
Jo.
Kan man ju få ut oredigerade svar och så från Uffe.
Jo, det är definitivt en rekommendation. Det är en bra idé, fan. Gör det, folk. Och var smart. Var inte så jävla edgy. Var lite klurig.
Jag tror också på
i alla fall i hur man så här presenterar varför man ska få vara med. Sen när man väl pratar med honom kan man ju säga lite vad man vill.
Mm.
Där hade det varit roligt med båda varianterna. Både folk som är oförskämda och elaka och folk som... ställer lite mer befogade och kritiska frågor.
Jo. Yes, så vi ser fram emot den podden. Sen nästa nyhet här. Jag vet inte om vi har pratat om det här förut. Men ett förbud för sociala medier. Det känns bekant.
Jo, men, vi har ju diskuterat liknande förr.
Ja, men nu är det Finland.
14-åring eller vad var det? 6? 14.
15-åring. Så nu är det Finland som föreslår statsminister Petteri Orpo vill sätta stopp för det som beskrivs som ett okontrollerat mänskligt experiment. Flera finländska hälsoexperter och en majoritet av befolkningen stöder ett förbud mot sociala medier för barn under 15 år.
Mm. De har ju egentligen, alltså om man läser jag vet inte, Facebook och andra, så står det väl typ 16 på det redan, att man ska vara det.
Mm.
Men det, jag menar, folk barn följer ju inte det, utan de är ju där tidigare och Det är säkert liknande på TikTok och sånt.
Problemet är väl att det är svårt för dem att kontrollera det.
Ja, men jag vet inte, nej precis, det krävs väl aldrig några föräldragodkännande och sånt.
Nej, men det man kan göra är man kan ju låsa deras telefoner.
Precis.
Man sätter ju ett sånt här föräldraprogram, en app i programmet.
Vissa appar funkar inte till exempel.
Nej. Mm. Och det är tidsbegränsat, åldersbegränsat, sådana saker kan man göra.
Är det, vadå, det här Microsoft föräldrar?
Det finns olika, men Google har ju en, vet jag, som vi använder. Så att det går ju att fixa, alltså, men det har ju med föräldraransvaret att göra.
Ja.
För att TikTok går ju inte att förhindra att de skaffar, om du inte har
gör
koll på
det. Trots en sån där app?
Ja, om du har en app, ja. Men om du bara ger dem en telefon så kan de göra ett konto hur lätt som helst. Även om det är olagligt.
De där apparna är ju rätt bra. Alltså, de är ju rätt. Alltså, det går ju i princip inte för dem att komma förbi det.
Alltså, de måste ju typ haxa och komma igenom det där. Så. Nej, det är ju bara lösenordsbaserat. Du kan inte låsa upp grejer om du inte
har lösenord. Och så kan man styra det från sin egen telefon. Och så.
Jo, du ser exakt hur många timmar de har varit på sin telefon och vad de har hållit på med.
Skärmtid och allt möjligt.
Men varför ska man inte som förälder ha koll på exakt vad de gör på sina telefoner?
Absolut.
Självklart.
När barnen är små så finns det inga problem alls med det. Och sen som sagt, det där med skärmtid är bra.
Mm.
Det är svårt att hela tiden ha koll som föräldrar. Att, liksom, att det görs automatiskt så att de måste fråga om det är något speciellt de ska göra eller om de ska ha med. Det är en rätt bra grej.
Jo.
Att släppa lös ett barn på internet, det är ju typ som att droppa dem någonstans mitt i New York och så sen säga hej då.
Ja,
alltså det, så illa är det. Jag tycker att det här är ett bra förslag, förutom att det borde väl förbjudas rakt av bara för alla.
Det borde ju raderas.
Ja, men vad är sociala medier bra för egentligen?
Det får vara
sociala. Jo, fast definitionen av sociala medier är rätt stor. Jag menar, jag tycker X kan vara, ha en del rätt bra grejer som jag vill kunna se.
Jo, men är inte negativa överväg.
Alltså X är ju mitt kokain. Så att det vill jag ju gärna ha kvar.
Ja, men just det att det är ett kokain är inte ett problem. Alltså scrollande och, alltså och så är det ju extremt mycket negativitet.
Men Telegram då? Någonstans måste vi kunna få nyheterna från
här chacket,
en svensk media.
Vanlig media. Traditionell media.
Den är ju värdelös.
Ja, fast traditionell media är fortfarande jävligt kontrollerad och dålig.
Ja.
Jag menar sociala medieplattformarna tyvärr ägda av samma människor typ så.
Jag menar ju förstås alternativ media.
Jag tycker faktiskt att det finns några jäkligt bra platser på Telegram.
Jo, men tänk så mycket det som sprider.
Jag får se sånt som jag inte hittar någon annanstans i princip.
Men absolut, men tänk så mycket jävla dåligt det är. Om du slår
ihop jag vet,
allt så är det typ 90% negativitet.
Jo, men grejen är, jag har sagt det för länge sedan att Telegram är ju bara TikTok för rasister. Alltså man scrollar och tittar på klipp.
Ja.
Det är exakt det man gör på TikTok. Fast de tittar på när folk sminkar sig.
Rasistisk grej, ja men det är bra.
Ja, alltså det kan ju tyckas vara bra information, men du får samma hjärnskada.
Jo.
Alltså du tappar ditt korttids...
Dom är att scrolla för mycket.
Domskrollande är ju domskrollande, även om det är rasism. Så att jag håller med, det spelar ju som inte så stor roll. Och det är ju det som är problemet. Alltså själva, inte, vad ska man säga, alltså själva formen av konsumtion är ju problemet.
Det är felet, jo exakt. Ja. Du bränner ju bort dopamin. Och folk blir helt jävla tomma i skallen till slut. För att de vill titta på klipp och klipp och klipp. De vill ha mera spännande klipp. Mera explosioner, mera saker som händer. Och det är det som är grejen, att det finns ju gott om negativa nyheter, därmed domskrollandet. Alltså det blir ett beroende att se katastrofer. Typ kolla på barn som exploderar i Gaza eller vad det kan vara.
Alltså jag scrollar förbi med sånt.
Ja, men det är även så här, kolla så dåligt
land där.
Vad dåligt allt det är. Vad värdelösa alla. Vad liksom,
jo, men fan, ska man hårdra det så läser du Nordfront, är det också mycket sånt.
Ja, så vi borde förbjuda Nordfront också.
Ja, faktiskt.
Här läser man
om det är lika illa som TikTok, då borde du definitivt...
Jo, men det är längre artiklar. Det är inte som TikTok.
Alltså,
men det är mycket dåligt där också. Man kan inte plocka bort all information bara för att...
Nej. Men man får ju liksom... Alltså, problemet med de här plattformarna, det är ju att det negativa alltid vinner. Alltid. Alltså, du får mycket mer... Alla alternativ
media är ju fokuserade på det negativa.
Jo, tyvärr. Så har det blivit så.
Ja, det ja,
och även vanlig media det. Gör det. Jag menar, det är inte en stor andel av dina artiklarna i vanlig...
Nej, men de har ju alltid...
Som är positiva.
Det är ju traditionellt i nyhetssändningar att ha ett fluff piece, till exempel.
Jo, men alltså, du har, något trevligt.
Ja, du har ju 5 dåliga nyheter, sen har du en trevlig nyhet på slutet, så att alla... Ja. Slutar på ett gott humör. Och sen är det vädret.
Ja.
Så alla glömt bort alla ungar i gasen som brunnit upp. Jo, lite sport.
Ja.
Så, jo, nej, det är ett problem. Formatet är ett problem. Så jag tycker det är bra att det begränsas till 15 år. Men vad händer efter 15 år? Då får de ju ändå regga.
Jag skrev ju en artikel här förra året mot smarttelefoner överhuvudtaget. För det är ju... Smarttelefoner möjliggör ju till stor del det här beteendet.
Mm.
Och jag märker själv att det är ett problem. Nu har det blivit bättre för mig. Men alltså, jag hade ju velat bli helt fri från en smarttelefon om möjligt.
Blir det då?
Ja, det är ju inte så enkelt.
Man ska in på torken först.
Ja. Jo, nej, men alltså, bara det faktum att man ska kommunicera med alla er. Det går ju inte med en dum telefon. Till exempel och så. Så där, redan där blir det ju problem. Men på något sätt, om man skulle kunna bli av med det, så tror jag att det är...
Men blir du det, skulle du sitta och göra samma sak på datorn istället?
Jag tror inte. Det fanns nog en tid i mitt liv.
Jag har aldrig telefonen faktiskt. Jag ogillar telefoner.
För mig är datorn...
Så lite jag kan på dem.
Ja, alltså för mig är datorn väldigt mycket så här en arbetsredskap. Så jag sitter liksom inte där för att slappna av eller... Och dopaminkickar så mycket.
Nej, men jag kollar, jag menar, X och signal och telegram och sånt gör jag på datorn. Inte telefonen normalt sett.
Nej, men det är nog mer hälsosamt att göra så faktiskt. För då har du ju liksom en specifik, alltså då är det ju begränsat i tid och rum på något vis när du gör det. När man gör det på telefonen, det är ju det som är... Det problematiska.
Det är helt värdelöst att skriva på en telefon. Och skärmen är så liten så man ser typ ingenting heller.
Ja, men det är en vanlig sak.
Ja.
Ja, man kan ju köpa stora telefoner. Men det blir ju som en förlängning av din hjärna. Och så här. Alltså, jag kör ju väldigt mycket anteckningar och grejer i telefonen för att komma ihåg saker. Och sånt. Så det, är ju...
Det beror ju lite på hur mycket man är väg hemifrån också. Jag är inte mycket hemifrån.
Sant.
Nej, precis. Man ska ju kunna genomlida dagen på jobbet också.
Mm.
Så då måste man ha en telefon.
Alltså min tanke är att man ska ha typ så här en MP3-spelare för att lyssna på poddar och musik. Och så ska
jag länge, men det är rätt bökigt att hålla på och hela tiden fixa MP3-filer.
Anteckningsblock och en encyklopedia och allt möjligt i fickan.
Ja, alltså,
och sen en personlig assistent istället för AI då. Berätta saker för dig.
Någon korean som...
Men behöver man alltid AI i fickan? Behöver man alltid AI i fickan?
Nej, men man börjar bli van vid det.
Men typ, alltså att liksom... Att försöka ersätta, alltså istället för, alltså man använder ju telefonen till så mycket olika saker. Försöka hitta alternativ till det, tänker jag. Kanske en sån här, du vet, som man kan läsa böcker på istället. Och...
Jag har ju den bara så här, typ, någon gång ibland har man så här, typ, glömt plånboken hemma. Då har jag kunnat betala med, vad heter det?
Swish
istället, ja, precis, på mataffären och...
Mm.
Och så ringer någon ibland när man är iväg. Annars använder de aldrig.
Jo, men man får ju ha en dum telefon då som bara typ nästan är begränsad.
Fast det kan jag inte swisha med.
Nej, det är sant. Det är ju en annan sak.
Jag swishar ju inte annars, men de få tillfällen när det händer något sådär. Så
exakt, ja, men det är ju det. Alltså, man är så extremt beroende av sin smarttelefon. Och samhället utgår ju från att du har en smarttelefon. Annars kan du inte fungera. Alltså till exempel göra dina bankärenden. Eller vad det nu kan vara. Identifiera det. Alltså typ söka vård eller vad som helst när du måste använda BankID.
Ja, men BankID är ju ett problem. För det använder ju telefonen till.
Mm. Så ja, man kan inte göra sig av med sin smarttelefon. Typ. Det är det som är så sjukt.
Förutom att det är BankID, just BankID. Det är dumt. Men själva funktionen är typ det bästa som någonsin har hänt.
Jo, det gör ju...
faktiskt säga.
Det, jo, men alltså, det gör ju saker enklare. Yeah. Så är det ju, absolut.
Alltså, bara vad det gör för Försäkringskassan. Alltså om du har kontakt med Försäkringskassan. Jag vet inte om ni har ringt Försäkringskassan någon gång. Ja, det är fan inte kul alltså. Nej. Att ha Försäkringskassan online och kunna göra allt det där, det är så jävla guld.
Jo, och en sak som också är nice, det är när man, du vet, slipper göra användare till olika tjänster.
Ja, det bara man finns. Du bara finns.
Ja, du bara loggar in med BankID så är det klart. Ja.
Du är svensk, du finns. Ja. Du bara loggar in.
Precis.
Nej, jag är progressiv. Jag tycker vi ska mobilmaxa mera. Vi ska bara ha sådär smarta glasögon på så vi inte skadar.
Filma allting.
Nej, men så vi inte får för mycket vitt ljus. Du har sådana glasögon som skyddar din hjärna.
Mm. Ja, det är det som behövs.
Då kan du mobilmaxa bara.
Jo, men alltså, ja. Men alltså, som Saxlin sa så är ju telefon... Alltså, vi har blivit en slags hybrid...
Mm.
Mellan en smarttelefon och en människa. Men, det är ju bara så.
Det är faktiskt en diskussion de hade på Radio Laddhöger för länge sedan som jag kommer ihåg. Och det är just det här vi pratar om nu. Det här med att bränna sönder hjärnan på sociala medier. Men att det är en selektionsprocess. Att vissa kommer inte att kunna klara av det. Och vissa kommer att typ evolvera. För att det är ju trots allt sjukt mycket information. Och de som kan ta in informationen och använda informationen har ju ett överläge jämfört med dem.
Också om att filtrera, liksom att inte bli, alltså inte försöka ta in allt eftersom man inte kan ta in allt. Just doomscrolla och sådär, liksom att man märker att det är ingenting man ska göra flera timmar per dag.
Nej, man gör smarta val helt enkelt av vad man konsumerar. Men att det finns hur mycket information som helst när du behöver det. Att jag tror att alltså det är oundvikligt att det finns, om jag säger så. Alltså det bästa är att klara av att hantera det. Jag tror det där, alltså omedvetna människor som bara konsumerar, de klarar inte av det. De bara bränner sig själva.
Så är det ju. Men det finns ju andra aspekter av sociala medier, förutom domskrollande och sånt. Och det är ju den här förljugna verkligheten och så. Att människor försöker alla presentera ett fejkat liv.
Exakt.
Och så jämför. Och jag tror att det där är speciellt illa för kvinnor, va? De vill jämföra och sådana där saker. Men också det här att jag tror att unga människor idag blir så extremt självmedvetna på något sätt. Alltså att man är rädd, alltså eftersom att allt sker på internet och allt kan bli filmat och sådär, så är man hela tiden liksom rädd för att göra bort sig på olika sätt.
Yeah.
Man har ju hört att det är mycket så mobbning idag på sociala medier och sådär, men liksom att någon kanske råkar ta en bild av en när man ser konstig ut, eller någon råkar filma när man gör någonting konstigt, eller man råkar skriva någonting på sociala medier som folk tycker löjligt och sådär. Att dagens liksom unga människor måste hela tiden vara medvetna om det där och rädda och våga liksom inte ta ut svängarna och våga liksom inte utveckla sig. Nej, de vågar inte utveckla sin personlighet på något sätt, utan man måste anpassa sig hela tiden efter liksom TikTok-världen på något vis.
Yeah.
Och det tror jag också är extremt skadligt faktiskt. Att alltså där får ju sociala medierna effekt bortom bara det här när man håller telefonen i handen. Hela ens liv påverkas ju.
Ja, nej, det är ett jävla gissel. Det är det.
Jag stödjer Finlands förslag.
Jo, definitivt. Så är det. Jo, jag tänkte nästa nyhet. Då kan vi prata om Socialdemokraterna som ville tvångsblanda. Så här har vi Laven Redar som försvarar tvångsblandningen av svenskar och främlingar. Vi hade ett klipp här vi kan lyssna på när hon pratade om saken.
Lauen Redar står fast vid att befolkningen måste blandas. Men frågan är ju då, var ska folk med mindre resurser bo om de inte längre ska få flytta in i de utsatta områdena där det oftare finns billiga och lediga lägenheter?
Då är min fråga igen, var ska de då bo?
De ska bo kvar där de bor.
Jag är av uppfattningen att det dumpas människor med försörjningsstöd till de utsatta områdena och till kommuner som är fattigare och som inte kan säga ifrån. Får vi ett stopp på det och alla kommuner tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar, då är det ju också en möjlighet för att kunna vända utvecklingen i de här områdena.
Så folk ska bo kvar där ja. De bor? Går det verkligen att blanda befolkningen om alla bara ska bo kvar där de bor då?
Jag förstår faktiskt inte frågan.
Du pratar om att du vill blanda befolkningen. Men om det inte sker någon flytt åt något håll, hur ska en blandning då ske?
Alltså, vi lever rätt blandat som det är i Sverige idag. Problemen har vi i de utsatta områdena som är socioekonomiskt svaga. Här skulle vi behöva åstadkomma en förändring.
Och jag menar, känner människor att det finns bra skolor, att det är tryggt, att det ser fint ut, en bra sammanhållning, så kan det ju över tid bli områden som människor med jobb vill flytta in till. Alltså nu är det här områden som människor med jobb flyttar ifrån.
Jo, alltså det där var ju hål i huvudet.
Fattar ingenting.
Nej, alltså det är helt jävla
dumt. Det var typ det sjukaste jag hört.
Ja.
Vad är det hon föreslår egentligen?
Det här är ju Socialdemokraternas politik.
Det är typ kanske att hon vill skamma svenskar och flytta in i gettot. Typ. Det är typ det som, men det är ju inget förslag. Det är ju bara
nej, men om man lyssnar på hennes resonemang där. Alltså hon tror ju att svenska politiker har varit onda och typ dumpat stackars människor in i så här riktigt förlorade områden. Och så sen har de bara blivit offer där och inte kunnat ta sig ut. Men sanningen är ju att de har flyttat in i funktionella kommuner och bostadsområden och helt förstört dem. Och svenskarna har flyttat ut för att de var less.
Alltså till viss del så la ju sossarna grunden för så kallade utsatta områden när de byggde upp
alla miljonprogrammen.
Ja, ja, precis. Ja. Det var ju någon slags så här marxistisk utopi de ville bygga. Men som du säger så det förutsättningen fanns ju, men det behövs ju rätt sorts människor där också för att det ska bli så. Det är ju inte så att man har tvångsförflyttat människor bort, liksom stökiga människor eller invandrare från svenska och mer uppstyrda områden. Det är ju inte så det funkar.
Nej, men det finns ju kommuner också som har helt drunknat i invandrare. Ja, det var ju från 2015-16 där den stora flyktingvågen. Och då fick ju de här kommunerna bidrag för att ta emot dem i 3 år. Och sen när pengarna tog slut, då skulle ju alla de här vara anställda och betala skatt och utbildade och allt möjligt. Men det hände ju inte. Många av de här kommunerna har ju helt gått bankrutt nu.
Ja, det värsta är ju att det är ju inte så att politikerna trodde att det skulle hända. De kanske sa att det skulle hända, men de lär ju inte ha trott det. Istället är det ju så att de tänker att 3 år bort, ja men då har det ju hunnit vara val och allt. Du vet, en evighet bort för dem.
Det har inte varit deras problem.
Nej, det är ju inte. Det är ju det som är så jävla sjukt med det här systemet. Parlamentarisk demokrati, att politiker kan komma undan med att arbeta så här kortsiktigt hela tiden. Alltså det är liksom men de bara kastar bort pengar för att det låter bra för stunden och sen är ingen ansvarig för någonting.
Nej, precis.
Det är så jävla dåligt alltså. Det är så jävla dåligt. Tänk om man hade liksom politiker som kunde hållas ansvariga för det de gör och som skulle styra landet under lång tid och kunde tänka långsiktigt och arbeta långsiktigt och sådär.
Mm.
Alltså det vore ju helt överlägset. Nästan oavsett vilka typer av politiker det är så skulle det vara mycket bättre.
Jo. Nej, men, ja, men typ som sossarna. Om man ska säga på gott och ont vad sossarna. Jag vet att vi har diskuterat det förut i mycket. Men de hade ju i alla fall en plan. Från 20-talet tills ja, det var färdigt.
Jo, när Sverige i praktiken var en enpartistat, ja.
Jo, men de gjorde ju så många kommunistsvammelgrejer som de hade kunnat skippa. Men de byggde ju upp välfärdsstaten och allt annat som många tycker är negativt idag, för att staten typ ersatte familjen och så vidare. Men det var ju ett system i alla fall som stödde folk som hade det svårt.
Ja, de fick ju saker gjorda. De kunde ju bygga upp ett system långsiktigt, så att säga.
Och vi lever ju fortfarande i ruinerna av det systemet. Och har många av oss i alla fall har ju den mentaliteten. Att den socialistiska mentaliteten, att det är självklart att vi ska jobba idealistiskt med det här. För att det är bra för min by eller min stadsdel eller vad det är. Det finns jättemånga sådana personer som gör det och får statliga bidrag för att det ska fungera. Sådana saker. Och sådana system finns inte i andra länder. Det finns ju i Norden och det finns i andra utvalda länder. Men ett land som USA till exempel, de betalar faktiskt nästan lika mycket skatt. Men de får inte ett jävla skit. De får bo på gatan helt enkelt.
Exakt.
Och de får jobba 3 jobb för att kunna betala hyran.
Ja.
Så att,
och om de, du vet, typ får en hjärtattack och hamnar i en ambulans. Om de lyckas vakna till under ambulansen, då är det bara att hoppa ur i fatten.
Jo, till exempel.
Det är ju typ ett problem i USA, jag har hört, att folk hoppar ur från ambulansen.
Shit. Vad dystopiskt, alltså, vilket jävla skithål.
Ja, verkligen. Men nej men absolut. Alltså det är ganska intressant det här med sossar, hur de tänker och sådär. För att man hör så här spår i såna här resonemang ibland, där man hör att de lever under illusionen att det fortfarande är det här gamla sosse-Sverige.
Mm.
Och när då liksom verkligheten inte stämmer överens med det är väl då man hör såna här konstiga utspel från sossekärringar, tänker jag.
Jo. Ja, men det var en grej som jag tänkte på, för jag har ju kontakt med en del amerikaner och sådär, och genom mitt Hey Buddy-projekt så blir folk konfunderade ibland om när jag pratar om Sverige och hur vi gör saker i Sverige.
Mm.
Och en grej jag tänkte på för inte så länge sedan var att vi har ju istider, öppna istider i de flesta kommunerna här uppe i alla fall. Och det innebär ju att det finns vissa dagar i veckan där man kan komma och åka skridskor gratis i hockeyhallen.
Just det.
Och det finns bara. Det är redan finansierat, det är gratis. Det är alltid samma tid, samma dag. Så där. Och det är ju jag vill inte säga att kanske Socialdemokraterna som står bakom det, men det är definitivt socialism. Mm. Att det ska finnas att barn i Norden vet hur man åker skridskor, för att vi har fri tillgång till istid helt enkelt.
Mm.
Jag tycker det är ganska vackert.
Det där är faktiskt det. Det har du rätt i. Det är som ett spår av en forntida civilisation.
Jo.
Exakt.
Så, har vi några mer kommentarer? Sossesvinen? Nej. Då kan vi prata om Katja. Katja har ju varit på äventyr. Det är Katja Nyberg. Som är riksdagsledamot för SD. Hon blev ju tagen. Det var någon sorts olycka hon var med om.
Nej, jag tror det där är vad hon har
hittat på.
Jo, jag tror att hon
blev stoppad.
Jag tror inte, precis, detaljen har inte helt kommit fram. Men hon blev stoppad och jag tror att hon körde lite vingligt eller något och sa till polisen att de försökte värja för något djur eller något sånt där. Men, men det finns inget som tyder på det i alla fall. Det ska tilläggas att hon är ju inte bara riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon är polis också.
Shit.
Mm.
Ja, så hon blev tagen och de gjorde blodprov. Det är så de fick fram det till slut. För tills dess så har hon förnekat.
De hittar ju
de hittar ju med
en påse kokain på henne också.
Jaha, det också. Men sånt
det gillar ju.
Det
hon hade väl lite alkohol i blodet också, men inte över 0,2 tror jag.
0,1.
Mm. 0,2. Så då skulle det inte hon blivit fälld på det om.
Nej.
Är det inte så? Är det inte 0,2 fortfarande eller?
Ja, något sånt. Något sånt. Jag tror att det stämmer i alla fall att hon hade under.
Men hon hade narkotika i blodet alltså.
Precis.
Och på sig.
Men hon var misstänkt för rattfylleri då, för att hon betedde sig konstigt eftersom att hon var påverkad av narkotika.
Ja, det heter ju rattfylleri.
Men det heter rattfylleri då. Även om det är droger.
Jo, men hon hade ju alkohol i blodet, så hon har ju druckit. Men hon har ju tagit ladd också.
Precis.
Mm.
Precis.
Fast det är ju inte olagligt att ha 0,1.
Nej, men det är olagligt att ha knark i blodet.
Det är det. Hon hade druckit är ju egentligen inte ointressant. Men,
okay. Nej, precis. Ja, så det som har hänt här är att hon väljer ju att lämna SD men att sitta kvar i riksdagen. Är det för att hon vill behålla lönen eller vad handlar det om?
De stannar ju alltid kvar, politiker som måste lämna sitt parti. Ja, det måste ju vara för att lönen är för lockande. Yeah. Den är ju jävligt hög.
Hon säger att hon inte vill svika sina väljare eller något sånt där.
Ja, det säger de ju alltid.
Men jag menar, hur många av väljarna vill ha kvar henne efter det här?
Nej, det är ju säkert ingen som har kryssat henne heller.
Gladhögen kanske vill ha kvar.
men det jag tycker är så, det som är så intressant med hela den här grejen. Det är ju intressant att hon är polis. Och som jag förstått det som, och även, du vet, var det... Alltså... SD har använt henne för att vara så tuffig, du vet, så här kriminalfrågor och rattfylla och knark och sånt där. Men också att efter att hon blev tagen, då gick hon ut och sa så här, för då skrev ju massa medier att hon blev stoppad och misstänkt för rattfylla och grejer. Då gick hon ju direkt ut och sa att hon känner inte alls igen sig i det här, hon har varit med i en viltolycka. Och det är liksom allt folk behöver veta ungefär.
Mm.
Men åklagaren gick ut och sa att men det har inte varit någon vilt och lycka, inte vad vi vet i alla fall, och ja, liksom vi hittade en påse vitt pulver och vi har tagit blodprov och vi väntar på svaren. Alltså läget var ju så allvarligt att Transportstyrelsen drog in hennes körkort omedelbart dessutom. Och det gör de ju inte om det, tänker jag i alla fall, att de inte gör om det är lite så här tveksamt. Och hon hade ju en hel kampanj där hon liksom hävdade att hon var oskyldig och kritiserade media för att hon blev dömd på förhand och såna här saker. Och det är ju som så här, ja, det är ju lite dumt när media dömer personer på förhand. Om de är oskyldiga liksom, är de skyldiga, då är det ju inte så farligt faktiskt. Alltså att man rapporterar om det.
Mm.
Alltså jag tänkte typ så här,
det kan de ju inte veta i förväg.
Nej, men alltså det är ju så här, typ på Nordfront.
Men det är ju larvigt att hon håller så hög svansföring på det när hon vet att hon typ...
Hon vet ju att hon är skyldig.
Hon kanske hoppades att hon kanske inte var helt säker på hur mycket hon hade i blodet.
Mm.
Och hoppades på då att resultatet skulle vara lågt.
Hon hade ju
det är ju enda scenariot där hon inte är jättepuckad.
Jo, precis.
Annars är det ju helt absurt jäkla dumt att insistera på att man är oskyldig när man vet att man är skyldig och att det kommer komma fram.
Ja, precis. Men hon hade ju en påse kokain på sig.
Ja,
för fan.
Ja, då är det bara att skämmas och vara tyst.
Jo, det hade varit bättre om hon bara var tyst, för det här blir bara mer pinsamt egentligen.
Det blir jättepinsamt, speciellt med tanke på att hon är polis också. Men alltså, jag får det liksom inte gå ihop hur hon tänkte här. För hon agerade ju typ precis som att hon vore oskyldig. På något sätt.
Ja, men är det här ett tecken på att vi inte borde ha kvinnliga poliser och kvinnliga politiker?
Ja,
är typ.
Ja, men det måste ju vara det.
Ja, det är ju ett symptom i alla fall kan man ju säga.
Ja, men alltså det här är ju jättemärkligt, hela historien. Jag läste en krönika av Oisin Cantwell.
Mm.
Han har ju blivit någon slags Aftonbladets han skriver kröniker om rättsfall och sånt, juridik och sånt, och vissa av hans artiklar är faktiskt rätt bra. Det är ganska intressant för övrigt hur han kom tillbaka. Han var ju med i MeToo
och
härvan, Men han var väl oskyldig, visade sig, så han kunde komma tillbaka. Och han var borta ganska länge. Men i alla fall, han skrev ju det att det här kommer inte att påverka SD alls överhuvudtaget. Precis som ingen annan skandal har påverkat SD. Lite så här, man märkte att han tyckte att det var hopplöst. Och han har ju helt rätt. Det kommer inte alls att påverka SD. Nej, ingenting.
Ingenting alltså, påverkar SD.
Nej, ingenting. Alltså typ varenda valrörelse så är det ju någon tidning som gör något så stort avslöjande om SD.
Mm.
Och ibland är det typ att de har typ så här 10 nazister i riksdagen ungefär. Och ibland är det, du vet, att de har någon bankrånare. Alltså det är alltid så här.
Gör någon sexskandal på någon finlandsfärja.
Jo, precis. Och de har sjungit den här låten om att Olof Palme knäpptes och såna här saker. Men...
Mm.
Men alltså det är ingen, alltså de har bara fått fler röster ändå.
Ja. Men det har ju Kristoffer Dullny sagt tidigare, att de lever ju på sina kontroverser. Det är därför de går framåt.
Ja. Det är samma med Trump.
Syns och hörs. Jo, exakt.
Samma med Trump.
Felet med SD är att de ber om ursäkt till hela tiden. Det är det som är så svagt.
Jo, det är ju det, för att de hade ju, alltså det hade ju, alltså även om de hade vägrat be om ursäkt, hade skandalerna inte skadat dem ju.
Nej, exakt.
Så är det ju. Det har ju ingenting med det att göra. Alltså, det enda de gör när de ber om ursäkt, det är att de erkänner att det faktiskt är en skandal. Och att de har problem. Så det är ju jättekorkat. Jättekorkat.
Ja.
Men
ändå påverkar de inte negativt.
Nej, det är svårt att säga. Och jag har
precis, man kan inte mäta det, eftersom att det hade ju kunnat vara ännu mera... bättre.
Alltså... Exakt, men det hade varit så intressant att veta vad som hade varit. Men jag tror nästan, jag tror så här, de hade kanske vuxit långsammare om de hade haft en mer kompromisslös attityd hela tiden och varit lite mer radikala. Då hade kanske tillväxten varit långsammare, men det hade ändå varit en tillväxt hela tiden. Garanterat.
Jo, då måste ju ha den där bögfalangen också. Måste ha den här mjuka attityden ibland.
Jo, precis.
Men Henrik Winge hälsar i alla fall att det är inte möjligt att företräda SD i riksdagen om man har framfört ett fordon med narkotika i blodet. Så nu vet ni alla aspirerande politiker där ute.
Förresten, de gjorde ju tester, Aftonbladet, för något år sedan på
Riksdagspartiernas
kanslier. Ja, precis. Och det var ju 3 eller 4 partier som de hittade kokain. Undrar om SD var... ett av dem. För i sådana fall kanske det var hon.
Så men hur är det? De har egna toaletter inne i riksdagen så att varje parti kan mäta nivån av kokain.
Ja, det här var på partikanslierna.
Okay,
i och för sig, där sitter väl inte, vad heter de, folkvalda kanske. Där sitter tjänstemännen kanske. Jo, SD var ett av de partierna i alla fall. Var det... tror jag. Vi ska se. Liberalerna, sossarna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Var det?
Mm.
Det kanske var hon som var där och snorta.
Säkert, säkert. Men ja, så går det när man kör bil och snortar. Vi ska ta en liten musikpaus och jag tror vi har lite Minecraft-musik här. Heter den Sweden av Harald Foss?
Nej, nu läser du ju fel.
Sweden Harald Foss, Stanford.
Nej.
Det är en annan låt.
Harald Foss är en annan låt. Kan du inte det här utan till? Vadå?
Ni måste sätta mellanrum där. Ja. Minecraft Sweden ska vi lyssna på. Så är vi strax tillbaka.
nordiskradio.se.
Ja, och välkomna tillbaka från den där väldigt mysiga musikpausen. Jag gillar verkligen Minecrafts soundtrack. Det är väldigt sentimentalt. Så vi kan fortsätta att prata om den här nya EU och Indien superdealen som de har pratat. Ni hade inte läst så mycket om det här, fick jag för mig. Men jag kan summera det med att säga att Vad heter tariffs på svenska?
Tull.
Är det tullskatter?
Typ? Ja, strafftull.
Okej. Okay. Så den här dealen som Ursula Djävulberg har hittat på, som hon kallar superdeal med India, kommer att göra att de kommer att ta bort 90% av alla tullskatter mellan EU och Indien. Och att man ska dubblera EUs export till Indien till 2032. Man ska ta bort tullskatterna på bilar från EU till India. Till Indien, ursäkta. Vin från EU till Indien. Och juveler och textiler från Indien till EU. Och sen gäller det också möbler, kemikalier, läder, metaller från Indien till EU. Vi får köpa. De kallar det för the mother of all deals. Du ska ju länka en grej till Max som kan ladda ner det. Jag är lite dåligt förberedd. Men du får tanka ner den här och så spelar vi den snart. Så det är då Van der Leyen som pratar om den här dealen. Vad det innebär. Alltså, man kan tycka att ja, men det här är jättebra för affärerna. Billiga grejer från Indien. Man kan också se det som att EU går ifrån USA här. Med att Trump har ju lagt massa strafftullar mot EU då, efter att han har blivit kinkig. Så EU söker nya deals. Men det också innebär är ett totalt jävla folkutbyte med indier som ligger i vaggan. Har du hunnit ladda ner det? Yes, kan vi spela?
Finally, Prime Minister Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe, in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people. And this openness benefits us all. As we conclude this 16th summit, let me reflect on another event of deep meaning. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much.
Så grejen, vad säger du?
Jag tänkte bara säga synd att det inte var automateld där som man hörde i slut.
Det jag tänkte säga är att jag har sagt under en längre tid nu att det finns inga skräckfilmer som skrämmer mig längre så här i vuxen ålder. Jag har testat kolla på en hel del filmer som tidigare har skrämt mig, men det går fan inte. Det här är vad jag är rädd för. Det här är riktig skräck. Att få 100 miljoner indier, kanske 200 miljoner indier in till Europa och kanske 20 miljoner till Sverige. Jag vet inte hur många som ryms. Men det är en total jävla mardröm. Så att jag ser inte det här som mother of all deals.
Hur ska europeiska arbetare tjäna på det här liksom?
Ja, exakt. Ska vi få till Indien?
Kanske, men ja, då blir det ju mindre industrier och mindre jobb kvar i Europa också.
Jo. Nej, det här är ju bara bra för Indien. Och kanske att vi kan ju köpa billiga textiler, men det kan vi ju redan. Men vi behöver ju inte byta ut vår befolkning för det. De får ju betalt för sina textiler.
Jo, sen är ju just Indien precis som i USA är det vanligt att folk från Sydamerika migrerar till USA och jobbar som djur och skickar hem så mycket pengar de kan, och att amerikanska dollar är liksom värda väldigt mycket hemma. Yeah. Så att de liksom gör någon form av så här omvänd kolonisering eller vad man ska säga. Och liksom indier har ju lite samma mönster, att de kan migrera och jobba väldigt hårt och flitigt och liksom skicka hem pengar och sånt.
Jo. Jag vet inte om ni har följt med i utvecklingen i Kanada, där de har haft miljoner med indier som har kommit till Kanada de senaste 5 åren och ersatt många av de kanadensiska lastbilschaufförerna och kört ihjäl en hel del kanadensare helt enkelt. För att det de gör är att de har inte ens körkort. Alltså de har indier som startar transportföretag och som fuskar med alla certifikat och allting. Och så skaffar de kontrakt med företag och så skickar de iväg sina chaufförer som inte ens har körkort. Ja. Och så kör de ihjäl folk helt enkelt.
Det är lite begränsat vad man får säga i Sverige, men så är, man kan väl i alla fall kanske säga att Indien brukar inte vara förknippat med så här kvalitet.
Nej, och det är så här, det är det som är så sjukt att om man tänker på en normie nu som lyssnar på Van der Leyen, lyssnar på nyheterna, och de tjatar om den här högkvalitativa arbetskraften från Indien. Alltså jag har hört det så många gånger överallt. Men som jag har sagt förut, median IQ 76 i Indien. 1,5 miljard människor.
Jag tror faktiskt inte att folk går på det nu.
Jag tror inte.
Nej. Inte så. Jag är nästan förvånad av att höra såna här argument. Det här känns som, du vet, så här 10 år gamla argument typ.
Jo.
Eller så här 15 år gamla argument. Det är sällan man hör sånt här bullshit längre.
Men det är lagg i EU liksom, för de nationella parlamenten svarar ju ändå på något sätt så här snabbare på vad allmänheten i respektive land vill ha. Så vi har ju politiker som ändå problematiserar invandring och säger att de ska göra något åt problemen, fast de gör väldigt lite. Men hon är ju så här EU-diktator och liksom filtreras ju på ett annat sätt. Och,
ja, det är sant.
Behöver inte följa opinionen på samma sätt.
Hon är ju inte folkvald och som du säger, styret av EU påminner ju om en diktatur på något vis. Hon har ju inga väljare att hållas ansvarig för eller något sånt där, så att hon har väl inte riktigt den där, vad heter, fingertoppskänslan.
Nej.
Det kan ju vara det. Men det spelar ju egentligen ingen roll vilka argument de använder faktiskt. De gör ju som de vill ändå. Men en gång i tiden var det ju ganska vanligt att folk trodde på sånt här. Typ att ja, men vi behöver ju invandring för att du vet, klara välfärden och pensionen och såna här saker. Men idag är det ju ofta så här, i den mån folk förespråkar invandring så är det ju alltid av humanitära skäl eller något sånt man har. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är en hemsk, hemsk människa. Ursula von der Leyen. Fruktansvärt ondskefull varelse. På alla sätt och vis.
Ja, så det är bara att ta det här jävla lånet till Ukraina också. Så här. Jag vet inte, jag gjorde det inte jättenoga, men jag diskuterade med ChatGPT och fick den att räkna. Och jag tror att om man slog ut det på svenska skattebetalare så kan det typ bli typ så här 6 000 spänn per person. Om man utgår från att Sverige betalar en rättvis andel av de här pengarna som de skulle skicka till Ukraina.
Det värsta med det lånet är ju säkerheten bakom lånet. Säkerheten är alltså att Ukraina ska betala tillbaka pengarna till Europa när de får sitt enorma krigsskadestånd från Ryssland.
Jo, alltså om man ska se det som en så här, investering är den så här, jätte efterbliven eftersom den bygger på liksom, förutsättningar som inte kommer infyllas.
Exakt. Alltså, den utgår ju då från att Ryssland kommer förlora stort i kriget och betala alltså, liksom, triljoner i skadestånd till Ukraina. Så man undrar ju liksom vilka villkor de får ta det här lånet på.
EU är ju så här efterblivet och bara förstör för våra folk helt enkelt. Alltså, USA och Ryssland förhandlar ju om fred och där är ju förutsättningarna liksom att ja, Ryssland håller på att vinna och Ukraina ska ge med sig lite typ. Och EU har ju ingenting, ingen förmåga att påverka det, men ändå ska vi så här bränna pengar på att försöka hålla liv i kriget och låtsas som att vi ska få tillbaka dem för att Ryssland ska betala.
Ja, och det är ju det, det är ju en låtsas säkerhet så att i slutändan så är det ju europeiska skattebetalare som kommer måste betala tillbaka lånet.
Mm.
Det är ju vi som blir skuldsatta. Men det, alltså de bryr sig liksom inte. De bryr sig inte överhuvudtaget. Och det här med indierna, det är också en sån här grej. Vad är det som driver dem till att göra sådana här avtal med Indien? Det kan ju vara, alltså förutom folkutbytespolitiken, så kan det vara helt totalt efterblivna saker som inte påverkar vanliga människor på något sätt. Men konsekvenserna av det här kommer ju bli katastrofala om det genomförs. Om det blir en indisk massinvandring till Europa. Det kommer påverka folk.
Jo, nej, jag är rädd för det.
Men jag vet inte. Jag hade faktiskt inte hört talas om det här förut, ska jag erkänna. Men,
nej, men grejen är, det gillar ju curry, eller hur?
Ja.
Så det är inte bara
det är Mattias Karlsson som gör.
Ja, just.
Men alltså grejen är den att alltså vad innebär det? Alltså, innebär det typ att Europa öppnar gränserna helt för Indien, både för varor och människor då helt enkelt?
Mm. Ja, det låter det, som
det som skulle kunna rädda då, det är ju att Europa kanske inte är så attraktivt ändå. Mm. Jag tror att Indien hellre far till USA.
Typ ja, men grejen är att de har ju farit till Kanada nu. Kanada har ju haft totalt öppna gränser mot Indien nu.
Ja.
Och de grejerna jag har sett, alltså man blir så jävla förbannad. Hur de förstör alltså vildlivet där. Alltså de får ju och tömmer floder på fisk och förstör och skiter på alla stränder de hittar. Allting sånt där som de gör i Indien helt enkelt.
Ja.
Och tänk dig att de kommer till Sverige. Alltså det är 1000 gånger värre än zigenarna och deras läger. Det de håller på med.
Mm.
Och de kommer i kanske tusentals, hundratusentals indier.
Mm.
Zigenarna sägs ju komma från Indien. Det var ju
ja, exakt. Bra poäng.
Det är jävligt intressant.
Jo, det är exakt.
Tal om skräpa ner och sånt.
Det är så jävla sant.
Det verkar vara något som sitter hårt i.
Ja, exakt. Tusentals år senare så skiter man på stranden. Fast de skiter i gatuhörnen istället. Och kastar bajs på varandra på stan.
Jo.
Just. Nej, men det är sånt vi har saknat. Det är bara omfamna förändringen.
Omfamna kurren.
Jo.
Vi kan ju kurrecepten nu, faktiskt.
Kan du det? Är du helt säker på det?
Så du menar att vi inte behöver Indien?
Vi kan slå upp mängderna vi ska ha av olika kryddor.
Kan du äta med händerna? Är det...
Nej. Jag kan inte äta med pinnar heller.
Kan du torka dig i röven med händerna?
Jag vet inte. Det här är jag såg en rolig...
Framförallt kan du göra kombinationen av de två sakerna.
Ja. Jag såg en rolig sketch med han som gör Blackadder.
Ja. Yeah. Ja, precis. Mm. Ja, jag känner till.
Nu kan vi ju curryreceptet.
Ja. Jag tror. We have the recipe. Jo, men det är ett bra argument. Vi kan ha en superdeal där vi utbyter recept på håll, på distans. Nej, men det är det jag skulle säga om de som har farit till Kanada. De har ju hotat med att ta livet av sig för att de inte vill få tillbaka till Indien. För att Indien är ett sånt jävla skithål. Att de dör hellre än att far tillbaka. Så radikala är de.
Minns ni när Bolden Bancroft gjorde det här reportaget? Han har gjort det till nu. Och han åkte ju bara runt i Indien och filmade typ. Det var ju som egentligen ingen riktig vinkling så.
Nej.
Alltså, visst han poängterar ju liksom att saker var bedrövliga och sådär. Men det var ju inte så att han medvetet sökte upp hemska saker.
Nej, precis.
Utan han semestrade ju bara. Och du vet, han fick ju jättemycket skit av Indien för det där. De tyckte att han förmjuka deras land. Och
var det den han gjorde förra året du tänker på?
Ja, för han har gjort en ny ganska nyligt också.
Jo, alltså, jag tittade ju på den där med min son för att radikalisera han i Indienfrågan.
Ja.
Det där var helt som du säger, han bara filmade helt objektivt. Kommenterade lite grann att det kanske inte var så jättebra saker och ting. Och att han vägrade typ äta gatumaten och sådana där saker. Men det roligaste var att när de åkte tåg så var det en jävla snubbe som ramlade ut i tåget. Tog du det?
Ja, just det. Ja, just
det. Det är jävla typiskt. Man har sett typ hundratals med klipp med indier som blir överkörda av tåg och så här, hänger ut i tåget och får någon stolpe i skallen. Och så är det en i hans lilla klipp där han bara står där och tittar på en snubbe. Han bara ramlar ut i tåget.
De kan inte undvika dö av tåget.
Nej, men det är ju typ så där de hoppar av. Alltså om de bor i någon by mitt i ingenstans så hoppar de bara av tåget när de ska
hem. Och så råkar det som stolpe där plötsligt.
Ja. Herregud. 76, gott folk. Där har ni. Det är så man åker tåg.
Ja.
Jo. Så att, jo, men på tal om Indien då, som vi hade en diskussion här i pausen gällande Indien och tech. För det har ju blivit populärt nu att, vad heter det, outsourca, utkälla sitt arbete till...
Lägga på vad säger man?
Entreprenad. Till Indien, ja. Och det som hade hänt här var ju ett känt gammalt spel, Prince of Persia, deras senaste utgång. Det var Ubisoft som la det helt på indierna att göra det här spelet. För de tyckte väl att det var billigt och bra.
Och de har mycket problem med ekonomi kan man tillägga. Så jag har säkert med det att göra.
Exakt, de har gått på knä och de skulle göra ett budgetspel. Och det som hände var att spelet gick inte att köra. Så att de gav tillbaka det till Ubisoft Montreal och bad dem laga spelet. Och de sa att det går inte. Det är trasigt. Det finns ingenting här. Det finns ingenting att göra. Så till slut så la de ner spelet. Och det finns ju alltså miljontals människor som har följt det här och väntat på det här jävla spelet.
I flera år.
Ja, det här är ju en klassiker sedan Amiga 500. Alltså, det här är en riktig klassiker.
Ja.
Så nu finns inte spelet helt enkelt. För att indierna vet inte hur man gör ett spel.
Nej.
Känner ni till några kända indiska hitspel? Jag känner faktiskt till ett. Jag ska vara helt ärlig. Men annars är det ganska tomt.
Däremot, jag tror jag sagt det, jag har sett en ishockeymatch mellan Indiens landslag och Förenade Arabemiratens landslag i ishockey. Förenade Arabemiraten vann med typ 50-0. det var ganska kul. Men jag känner inte till något indiskt spel. Sådär.
Det, gör det finns ett spel som heter Asura. Som är ett roguelike action-RPG om man vill spela det. Det är väl helt okej, men längre än så kommer de inte. Mer än man ser. Och en annan sak då, när det gäller indierna och tech. Det är ju senaste uppdateringen av Windows som har totalt tegelstenat miljontals datorer. Det är alltså bricking på engelska när... mjukvaran helt enkelt förstör hårdvaran. Det går inte att slå igång den längre. Eller, ja, det går inte att starta datorn. De får... Det
går inte att laga den heller.
Alltså det går ju att installera om Windows, men that's it. På en tidigare version då. Och det är för att de har alldeles för mycket indier. Jag vet inte om folk där ute känner efter det, men alltså, mjukvara blir fan bara sämre och sämre och sämre.
Mm.
Och speciellt Windows. Windows 11 är fan det sämsta som finns.
På vilket sätt då?
Ja, dels så leker ni med min, vad heter det, mic-volym av någon jävla konstig anledning. Det finns någon sorts behov i världen av att inte kunna kontrollera sin egen mic-volym. Så att det går fan inte att stänga av. Jag har hållit på i flera år. Det var därför jag lade ner Nordic
Frontier.
Jävla indier gjorde det omöjligt att podda. Nej, men alltså det, ja, jag har haft problem. Jag har installerat om Windows nu för några månader sedan för att någonting hände och jag fick inte bort det. Men det hjälpte att installera om det. Och det, jag har inte haft det problemet, speciellt Windows 7. Windows 7 var senast Windows var bra. Jag säger. Det jag aldrig hade något problem.
Så jag tycker att Windows 11 är bra när det funkar.
Jag har inte haft så mycket problem med det, men jag vet en som jobbar på Nordfront har ju haft jättestora problem sedan han bytte till Windows 11.
Alltså, jo, men det har ju med så här hårdvaran, eller var det inte?
Nej, hans dator var ju godkänd av Microsoft. Så att det var inte det.
Men det är ju lite fult det där med hur de slutar uppdatera Windows 10. Det är ju ett jävla skit.
Jo. Och så är typ hälften av alla datorer duger inte för Windows 11.
Så nej, och det är så här rätt konstigt för så här helt hyfsade datorer som rimligtvis borde kunna driva ett operativsystem i alla fall och inte ha Windows 10 ändå. Det är så här
Windows
konstigt.
11.
11, ja. Ja. Precis. Precis.
Nej, men jag uppdaterade datorer som inte fick göra det. Alltså via bakvägen då. Det har inte varit något problem. De har kunnat använda Windows 11. Jo. Jag vet, det där är väl...
Det gör ju massa så laptops obsoleta eller datorer och ja. Helt i onödan.
Ja, det är ju skitmånga som har... Det känns, alltså, om den är en dator som är äldre än typ 5 år, då förmodligen så går det inte. Helt enkelt. Det går bara inte att installera den vanliga vägen. Men den klarar av Windows 11. Men Microsoft stoppar uppdateringen.
Det där borde ju typ, alltså, antingen att man förstatligar skitföretaget eller att man i alla fall reglerar. Och det är ju samma med så här mobiltelefoner och sånt som slutar få uppdateringar. Det borde ju vara krav på att man inte ska tvingas byta telefon och dator typ tätt bara för att de som säljer sånt ändrar i...
Men det är därför man har
längre går.
Linux är ju på dator.
Ja, vem orkar?
Ja, men det är ju bättre än Windows.
Det kommer ju alltid bara vara en liten del av befolkningen som använder Linux.
Alltså jag hoppas att Linux goes mainstream en vacker dag så att vi lågpannade kan fan använda den där skiten. Faktiskt.
Men det är ju alltså, det funkar om man kör med Linux Mint. Så är det precis som att köra i Windows.
Det beror på vad man ska göra.
Ja, men, ja, alltså om du spelar spel så kommer du behöva Windows-datorer.
Exakt.
Men är inte många spel idag Linux? Alltså med Steam och sånt?
Jo då. Massa funkar med Linux. Men fortfarande är det...
Där har du massa.
Ska du spela massa så behöver funkar. Man en Windows-dator.
Jo. Ja, men det finns ju till och med Steam OS. Det är ju Linux.
Men Linux är bra för allt annat nästan.
Jo, men alltså det jag tycker är problem med Linux, det är ju typ när man ska installera program och sånt.
Det är jättelätt ju. Allting är ju typ gratis och det är bara att gå in på programhanteraren och installera. Det är hur lätt som helst.
Ibland måste man göra kommandon, ibland måste man ladda ner i webbläsaren. Ibland måste du gå till Snap-butiken. Och precis när du ska uppdatera måste du säga sudo apt-get. Update, sudo, ja, apt, install.
Det där lär du ju snabbt hur man gör ju.
Jo, men
varför ska man behöva göra det hela tiden?
Det är exakt.
Du måste ju lära dig systemet för hur Windows funkar.
Det hindrar ju Linux.
Om du aldrig har suttit vid en dator måste man ju lära sig Windows-systemet också.
Dock är det ju rätt hemskt när Windows automatiskt uppdaterar och stänger av och sånt. Men det har inte upplevt så mycket på slutet att den gör. Det kanske alltså, man kommit ifrån. Men
jag tycker ju Linux är mycket lättare än Windows numera. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite krångligt i början, men jag har använt det nu i, jag vet inte.
Nej, alltså jag använde Linux i många år och så sen bytte jag till Windows och kände bara en sån lättnad. Helt ärligt.
Konstigt. Ja. Jag förstår inte ens.
Men så jag liksom... Jag är inte anti-Linux, det är jag inte. Men alla de där grejerna hindrar ju att det ska bli mainstream. Någon borde ju programmera en Linux-variant som är mer användarvänlig.
Jag fattar inte vad du menar. Hur är det svårt att installera ett program?
Ja, men alltså, om nu vill jag ha ett program så här, då måste du ta reda på hur ska jag göra då? Ska jag ladda ner en fil? Ska jag gå till Snap-butiken? Måste jag skriva en massa konstiga kommandon? Det finns som ingen... När du ska installera ett program på Windows är det väldigt enkelt.
Så när du ska installera på Windows, då går du bara...
Du skriver bara de där kommandorna och de finns oftast utklippt, liksom inskrivna hur man ska göra dem. Det är bara att kopiera och sen klistra in i terminalen.
Ja, det är inte svårt, men det är så meningslöst.
Och är det en fil, då gör man den bara körbar och sen dubbelklickar man på den. Liksom det... Och det mesta är gratis. Det är väldigt få program man behöver köpa.
Jo, absolut. Windows, jag köper aldrig något program.
Alltså, när du ska installera program till Windows, då går du bara till Pirate Bay. Nej, ursäkta.
Jo, det är sant, det är sant. Men fortfarande... Alltså,
det är krångligare på
det är ju Windows, lite krångligare med att installera även med Windows.
Det följer ju med crack, det är bara... Sätta...
Ja, men om med crackade, jag kommer ihåg när man körde med crackade program för Windows. Då skulle man ju liksom modifiera cracken lite grann. Skulle klistra in någon liten fil i någon mapp och dubbelklicka på den och sånt där. Jag menar, det är inte heller... Det måste du också lära dig.
Då måste du blockera Adobe i brandväggen också.
Mm. Det som är bra med Linux är att det är öppen källkod faktiskt. Det är ett stort plus.
det är bra på många sätt så, men... Ja. Men, det finns ju en anledning till att trots att det är gratis är det färre som använder det. Det är inte så här...
Jo, men det är bara en tröghet i det. Jag menar, Linux börjar bli bättre alltså, skulle jag säga, än Windows.
Nej, jag håller inte med.
Jag hoppas det. Jag ser det.
Ja, jag hoppas också.
Ja, jag hoppas också.
Jag har gärna ett gratis bra operativsystem som använder vänligt, men...
Mm... Dags att tegelstena sin dator med Linux, hör jag. Yes, men vi går vidare till veckans nyhet. Veckans snackis. Och det är ju de färska filerna, de färska dokumenten som är släppt från Epstein.
Epstein.
Och han har nu, Nordfront har skrivit om att han har varit i kontakt med nordiska prinsessor. Så nyligen släpptes omkring 3,5 miljoner nya dokument. Shit. Kopplade till utredningen kring den judiska pedofilen Jeffrey Epstein. I dem har man hittat både norska och svenska prinsessor. Där den förstnämnda träffade honom tillsammans med en väninna i hans hus i Florida. Så det gäller alltså Mette Marit. Hon har lånat Epsteins hus i Palm Beach. Och det finns alltså hundratals träffar med henne i dokumenten. Sen handlar det också om den svenska prinsessan Sofia. Och hon har haft kontakt med honom 2012. Hon har fått en inbjudan.
Men var det inte någon prinsessa som nobbade han, eller hur var det? Hon hade tackat nej till...
Det vet jag, men det här med, jo, alltså det, jag tror att du tänkt på Sofia. Hon har ju då sagt att hon hade tackat nej till någon inbjudan, men hon har ju haft kontakt med honom. Det finns en svensk affärskvinna som heter Barbro.
Ja, just det.
Ja, just det. Hon är pimpat.
Precis, Barbro Enbom heter hon väl. Barbro Enbom. Och hon hade någonting som hette BBB, Barbros Best and Brightest. Som var en massa unga kvinnor då som hon skolade upp och hjälpte in i näringslivet och sånt. Och innan prinsessan Sofia blev prinsessa då så var hon en av Barbros best and brightest. Och hon pimpade ut de här tjejerna till Epstein då, helt enkelt. Han finansierade det här projektet på olika sätt. Det hade ju kopplingar till, om det var Kungliga Tekniska Högskolan eller något sånt också. Så här. Det var jättesunkiga grejer. Och nu minns jag inte exakt hur det var med prinsessan Sofia, men hon mejlade lite med Epstein och de pratade om att de skulle träffas i Paris och grejer. Men det stämmer att hon tackade nej till något erbjudande att få låna hans lägenhet eller något sånt. Var det. Men det var inte så att hon mobbade honom.
Okej. Jag missuppfattade.
Nej, så det där är ju illa nog, men det är fan 3,5 miljoner dokument. Och det är mycket mejl som har kommit ut konversationer fram och tillbaka. Jag vet inte, hade ni något mer att säga om prinsessorna där?
Nej, men det är väl intressant just om de riktar in sig på eliten på olika sätt.
Mm.
De vill få inflytande.
Jo, en grej som jag hittade tidigare i veckan som jag delade med er, det var ju det här att Epstein i ett mail hade länkat therightstuff.biz 2015. Så han skickade det 2016, men det var en gammal artikel som låg på deras hemsida. The race and IQ genes that predict, tror jag. Racial intelligence differences.
Ja, det var Noam Chomsky som han mejlade med. Han var en jude och de diskuterade. Och han är väl så här vänster jude och Epstein försökte så här övertala honom om rasrealism lite grann. Och det där var tydligen på tiden då The Right Stuff var lite mer libertarianer och sådär och inte kanske lika radikala som de blev. Mm. De var väl radikala på i just rasfrågan var de säkert redan då. Men,
Vänta, skulle Epstein övertala Chomsky?
Ja.
I rasfrågan?
Ja, han tipsade specifikt om The Right Stuff och en artikel som var där om det. Men det är väl...
Alltså, om man Epstein tyckte de var bra, The Right Stuff?
Ja, i ett tidigt skede.
Han behöver inte ha tyckt att de var bra. Han tyckte att artikeln var intressant.
Jag kanske inte hade koll på det. Men det är ju, finns ju någon grej där också liksom om man typ läser om Epstein och sådär. Så han var ju intresserad typ av sig unik och sånt och hade ju mycket så här exempel.
Han gjorde att han själv skulle bli pappa till massa eller något, vad var det?
Jo, det kan säkert vara sånt också. Alltså, det, ja.
Han var företräfflig enligt han själv liksom.
Förmodligen. Lite så här herrefolksmentalitet kanske från på grund av bakgrund och så vidare. Så det finns ju den dimensionen och det kanske hade med det att göra. Att han är intresserad för ras och
judar är ju ofta
unika. Ja. De är ju rasmedvetna på sitt sätt.
Grejen vad jag tänker är att jag är ju ganska konspiratorisk. Och jag har tänkt länge att judar har legat bakom mycket av vad som var alt-right-vågen.
Ja.
2015, 16, 17 tills typ Charlottesville där alla gick sina vägar.
De här senaste läckorna verkar ju bekräfta det också.
Mm, exakt. De var, alltså Peter Thiel och Epstein och massa andra miljardärer och miljonärer har varit och sniffat och erbjudit att finansiera vissa initiativ. Och en av dem är ju, vad heter han? J.F. Garipé. Har du klippet, Max, så kan vi spela och lyssna på vad han sa.
Just for transparency, because I was talking about a news item about Jeff Epstein, and I announced that Jeff Epstein has once contributed to the start of my YouTube channel with a $25,000 check, and that since then my YouTube channel has kind of taken a different direction, and people were scandalized. They were like, JF is an agent of a Jewish millionaire rapist. And as
he's
I indicated,
that person, you were joking, I presume.
No, I'm not joking. This is real. Jeff Epstein was a founder to one of my nonprofits in the U.S. with a $25,000 check in 2015, I believe.
Wow. this is the Jeffrey Epstein who has like a pedophile island or something, and Clinton.
Well, at the time he had not been found guilty, I believe, of this yet, but there were allegations coming out in the media. But I didn't care. I mean, to me, if you hate pedophiles, you should want to take the money out of their bank account and put it in other people's bank accounts. So from a moral perspective, I was totally fine with that.
Alltså, jag har aldrig tyckt om JF Garipé. Alltid ogillat honom. Jag vet inte om ni vet det, men jag var med på hans program en gång.
Okay.
2018. Och Han var helt ointresserad av vad jag hade att säga eftersom att jag pratade om nationalsocialism. Allt möjligt. Han är ju en sån där libertarian, elitist, hög IQ.
Jag har inte en aning om vem han är.
Alltså han har varit i periferin sedan 2015. Han har gjort en del bra arbete när det gäller IQ, ras och sånt där. Och intervjuar väldigt många intressanta gäster.
Mm.
Men han har ju aldrig vågat ta i judefrågan. Den har han ju alltid tryckt ifrån sig.
Undrar varför.
Jo,
först och främst så har han ju fel. Epstein var visst dömd vid det tillfället. Jag tror han dömdes 2008.
Jo, han satt i lyxfängelse.
Exakt. Han dömdes för att ha köpt sex av en minderårig prostituerad. Det var ju inte okänt. Och för det andra, han är ju inte så korkad så han tror på det där argumentet själv att Nej. Det är rätt att ta pengar från judar. Liksom. Nu använder han ju ordet pedofiler, men alltså, det är ju så, alla vet ju att det är så judar opererar. De kontrollerar människor genom att ge pengar. Det är ju liksom det klassiska tricket.
Rent generellt,
som måste jag ha hört.
Rent generellt, alltså, om säg att någon jude skulle erbjuda dig pengar. Om du, alltså det skulle ju kunna se dåligt ut för dig.
Yeah.
Men du skulle bara kunna ta pengar. Du skulle bara kunna ta pengarna och så bara köra vidare. Sen efter ett tag kommer de sluta betala dig.
Mm. Det man, skulle kunna göra, man skulle kunna göra så. Men, ja. Men liksom hans inställning är ju helt nonchalant. Och han säger ju typ i början också att innehållet i hans kanal påverkades av det.
Nej, han säger att it's taken a different direction. Han menar att han blev mer radikal.
Ja.
Så okay. han slutade ju få judepengar.
Det var så han menade. Mm. Okay.
Jag tror det var det han menade.
Jag menar, egentligen, alltså, om någon bara dumt nog ger pengar för att de tror att de ska kunna påverka, då är det ju egentligen inte fel att bara ta dem.
Men jag tycker ändå det här är ändå liksom...
Men visst, det är misstänkt.
Jag håller med Andreas om att det finns mycket i det här som tyder på att judarna involveras i allt högre grejer. Det fanns ju en koppling till 4chan också.
Mm.
Och det fanns... Elon Musk själv har ju skandaliserats av det här.
Mm.
Han har ju själv sagt att han blev inbjuden till Epsteins ö, men att han vägrade åka. Men nu har det ju kommit en massa mejl där det tvärtom ser ut som att han har fått mejl och tjata. När ska jag få komma till ön? Jag vill komma dit när det är en massa brudar där. Typ.
Ja, det är så jävla äckligt.
Stämmer det?
Finns
det verkligen i materialet?
Jag har inte dubbelkollat det, men jag har svårt att... låter det som att det inte skulle kunna vara Elon Musk eller?
Nej, det låter exakt.
Inte en aning. Det är bara det, alltså, vi pratade lite om det innan sändningen, men alltså... Om du scrollar på Telegram och ännu värre på X så är det ju hur mycket som helst som bara hittar på.
Jo.
Helt felaktiga uppgifter. Och det finns konton som bara skriver ut.
Men allt negativt om Elon Musk väljer jag att tro på.
Nej, men, jo, men alltså, jag känner på något sätt att det finns en stor andel konton som jag tror uppgifterna
det här,
bara att göra allting svårt att tro på.
Det här att det är så med mycket Elon Musk på. Det har ju mainstream media skrivit om också.
Okej. Okay. Mm. Ja, då kanske det var lite check.
Jo, alltså det är det jag tänker att de har ju säkert dubbelkollat det.
Mm. Men de gillar ju inte Musk ju, så att det är inte så underligt om Bondi.
Nej, men det är kanske inte underligt att de rapporterar om det. Men alltså jag har ändå svårt att tro. Visst, man kanske skulle dubbelkolla det och så här. Du har förstås helt rätt. Alltså det sprids mycket lögner och så. Men med tanke på hur han är som person och att mainstream media... har samma citat som på X. Så sen kan det ju vara, det kan alltid vara en förfalskning i något led. Det kan ju vara fejkade mejl från början som typ just som justitiedepartementet har fejkat eller som vad heter det, Epstein själv har fejkat eller vad det nu kan vara.
Vem vet. Ja.
Men jag tror ändå att det faktiskt är så här. Alltså det här är ju från en tid, nu vet jag inte exakt när han skickade mejlen, 2012 och 2013. Då var ju Epstein dömd, som sagt. Han dömdes 2008. Men det var ju inte den här skandalen runt omkring honom. Så här rika, mäktiga människor kände ju till att han hade en massa små tjejer och sådär. Men
det var inte allmänt känt.
Nej, det var inte allmänt känt. Och det var liksom inte skamligt att förknippas med honom på samma sätt som det är idag.
Han hade dömts för att vara med mindre år, var det så?
Jag tror att
28 eller något.
Ja, domen var typ att han hade förköpt sex av en minderårig.
Mm. Och vad var det för minderårig? Var det typ en 15-åring eller?
Det var ju ett stort fall mot honom. Det var ju när han bodde där, typ granne med Trump i Florida, som han hade en massa skolflickor där som skulle massera honom och de fick pengar och sådär. Och det var en massa grejer.
Och det var det han dömdes för nu?
Ja, det var ett jättestort fall då, men i slutändan gjorde han en sån här deal med åklagaren där han bara erkände ett fall av köp av sexuell sex av en, men han misstänktes ju för, jag vet, alltså massor med olika brott mot en massa olika flickor, men det var det han erkände.
De dealade fram
det, precis, och det var då han fick sitta i det här lyxfängelset.
Jo, alltså han fick ju sitta typ, och han blev utsläppt typ halva
dagtid, va?
Ja, han fick gå ut och göra grejer och komma
till sova där.
Men det visar sig också att han inte alltid sovde där ens. Men det var ingen som brydde sig, typ.
Nej.
Var det inte.
Så är det när judarna åker i fängelse.
Det enda jag har hört som är liknande där, det är Pablo Escobar. Han fick ju bygga sitt eget fängelse.
Jaha.
Han gjorde ju någon deal med kolombianska staten. Men han var ju typ mäktigare än staten. Så han fick bygga sitt eget fängelse. Han hade en massa horor där hela tiden. Ja, precis. Alla han,
vad var skillnaden mot vad var fil?
Ingenting ju. Nej. Absolut.
Det var bättre.
Ja, han slapp sin fru ett tag typ. Det var typ så. Men annars har jag aldrig hört talas om någon deal som Epstein fick. Men det säger en hel del om liksom, den makt och inflytande han hade. Och kom ihåg återigen, det pratas ju väldigt mycket om, speciellt i amerikansk media, men genom alla de här läckorna, nu vet jag inte om det framkommer något nytt nu, det här som har kommit senaste dagarna, men han har ju liksom arbetat internationellt som en israelisk agent.
Jo, helt klart.
Det är ju liksom redan belagt. Sen om han formellt hade koppling till just Mossad eller så, det är kanske fortfarande oklart, men att han arbetade som en agent åt Israel internationellt, det är ju belagt.
Han var ju runt i massa länder och gjorde dealar och sånt där i Afrika och allt möjligt.
Mongoliet.
Ja.
Det var ju en grej.
Han öppnade liksom dörrar för vidare kontakter, tror jag, på något sätt.
Jo.
Han fungerade som en slags diplomat också.
Han och Ehud Barak hade ju en hel jättelång så här kampanj där målet var att avsätta Assad, och de skulle liksom komma via Putin. Putin skulle övertala Assad att avgå, och han instruerar Ehud Barak att ta tjänst hos en viss oligark där i Ryssland. Och, ja, alltså
håller man på med sånt, då är man på hög nivå.
Jo, men det är ju det. Och dessutom så behandlas han också. Det finns,
som en maktperson.
Det finns i det där materialet massa såna grejer, typ att han berättar för Ehud Barak. Han har fått ett mejl av en norrman, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han har varit statsminister i Norge, och han har även varit ordförande i är det EU-rådet? Nej, jag kommer inte ihåg, men något sånt där. Och han då liksom ska ha mejlat Epstein och sagt att han ville träffa honom efter han själv hade träffat Putin. Och sådär, för att informera vad Putin har sagt och sådär. Så att han behandlas liksom, alltså formellt så är han bara en amerikansk rik affärsman. Men av sådana internationella diplomater och spioner och sådär, så behandlas han som en jätteviktig spelare hela tiden.
Jo. Jo, det här med att han skulle samla in hållhakar på världseliten, det är ju rätt tydligt att det har varit så med hans.
Jo, han hade ju kameror överallt, liksom i sitt hem. Och
att de gick på det och liksom, men å andra sidan kanske det är sådär att man måste ha en hållhake på sig för att få släppas in riktigt i värmen.
Ja, du menar att folk...
Det har vi ju länge pratat om att det...
Ja.
De ska kunna liksom sätta dit en om man sviker dem. Jag tror inte att eliten är dumma i huvudet. De flesta är rätt smarta. Så att de inte skulle förstå att de blir filmade om de kommer dit, det låter ju helt orimligt.
Nej, men du har säkert rätt. De visste säkert om det, och antingen brydde de sig inte, eller så, som du säger, så såg de det.
Ja, många kanske gillade det, men liksom, de visste nog att de skulle bli filmade, men det kan också vara så att det är bara så de kunde komma upp verkligen till makten.
Ja, genom att bli filmade. Det är sant. Men det här är, jag tror, alltså, just den här kopplingen till alternativhögern och så i USA, det Det är lite oroväckande.
Jag tänkte också, de pratade om det på Warstrike, om tidigare när det släpptes dokument att Epstein hade mejlat med Steve Bannon angående att skapa en korsarhöger i Europa. Steve Bannon var turnerade runt Europa och typ besökte alla högerpartier. Och det är ju typ AFD och vad heter det? Massa sådana. Och om man säger högerinfluencers, prata med dem. Så att det känns som att de är, det här var ju länge sedan också. Jag tror det här är under första Trumps presidentgrej. Där Steve Bannon var mycket i nyheterna då. Han fick väl sparken där som alltså, hans, vad var han, rådgivare? Vad var hans position?
Jo, han var någon typ av rådgivare till Trump.
Ja, men han fick sparken och jag tror det var då han var ute och flög. Och sen så startade han ett, är det han som har War Room, Steve Bannon? Han har ju något program i alla fall, någon podd.
Mm.
Där han har riktigt jävla efterblivna tagningar. Alltså, lyssna på den där snubben. Alltså, jag fattar inte hur folk kan bli influerade av en sån människa. Jag fattar inte hur det går till. Men tydligen så funkar det.
Det har ju kommit massa nya grejer nu. Alltså det här nya släppet om just Bannon också.
Okej. Okay.
Men jag har inte satt mig in i det så mycket. Men de har haft... Alltså, jag ser en artikel här i Politico att det är tydligt att de hade ännu mer kontakt än vad man tidigare trott. Både Steve Bannon och Elon Musk hade ännu mer kontakt med Epstein än vad man tidigare hade trott.
Ja. Jo, så jag tror definitivt att en sån som Fuentes fick lite extra skjuts efter Charlottesville. Det var någonting som hände där och det var en massa andra aktörer som gick skilda vägar från, om man säger det klassiska alt-right som var kritiskt till judisk makt. Och de tog förmodligen, om inte Epstein-pengar, så Peter Thiel-pengar för att fortsätta sin verksamhet. Och nu ser vi vad som hände med Fuentes typ 6-7 år senare. Nu är han i princip mainstream. Han hyllar Epstein. Epstein är det coolaste som finns. Han säljer Epsteins tröja i sin kropp. Och ja. Jag tänker så här. När du trollar om hur cool Epstein är, då har du nog gått lite för långt.
Det är extremt osmakligt.
Ja,
vem gjorde det, sa du?
Nicholas J. Fuentes.
Ja, Fuentes det.
Jo. Så att han är ju pro Epstein nu.
Vad är anledningen till det enligt honom?
Ja, att han var ju så cool. Så att, och alla skulle jag tacka ja om Epstein kom och sa till dig, följ med till min ö. Vi har oändligt med brudar, oändligt med sprit och knark. Och
alltså, det är en väldigt, det är en väldigt konstig tagning eftersom Fuentes dels ska vara liksom representant för den växande antisemitismen i USA och Epstein är liksom en av de som folk vaknar upp på grund av eftersom han är en sån liksom subversiv jude. Och sen också just det där som du sa med att folk skulle vilja åka dit för att ha sex och så. Det går ju inte ens ihop med Fuentes offentliga personligheten. Han gjorde en grej av att han inte har haft sex.
Haft sex, ja, för att hålla på den där intervjun.
Exakt.
Det, målet, ja.
Alltså jag har lyssnat på Black Pill, har gjort jättebra program om Fuentes hållning. Alltså, det var som det avsnittet där Devon Stack tog farväl av Fuentes. Han sa att nu får det fan räcka. det här är för mycket. För det han gör är att han relativiserar sex med tonåringar. Han säger att ja, men det är ju inte barn. De är ju könsmogna så det är lika bra att ha sex med dem. Men nu pratar vi om Trump. Vi pratar om Epstein och liknande
figurer. Jag har hört honom säga ju att han inte är pedofil.
Ja,
och rent tekniskt så stämmer ju det om man inte även var med.
Jo, men det är ju en sån konstig kulle att välja.
Jo, men precis. Att strida för. Ja, precis.
Det är ändå vidrigt. Alltså, utnyttja tonåriga tjejer. Vad är det häftigt med det?
Jo, det är ju inte så att det är inte så att han gör dem till ärbara kvinnor direkt.
Nej.
Det enda som förklarar hans beteende är att han är bög och han hatar kvinnor.
Jo, jag tror att det är så.
Jo.
Jag tror faktiskt att det ligger mycket i det. Det är det som driver honom. För det är som helt oförklarligt annars att han skulle välja att göra den här, om det nu är en trollning eller vad det är, så är det jättemärkligt.
Vill inte han bara söka uppmärksamhet, är det inte det?
Jo, men ändå han får ju redan mycket uppmärksamhet. Det är som en konstig ställning att ta, även om det bara är för att provocera, så är det konstigt.
Jo, det är konstigt.
Det är värre än, vad heter det, Richard Spencer, för fan.
Epstein är som symbolen för allt som är fel i världen.
Mm.
Alltså, jo, exakt. Han personifierar ju det.
Exakt. Alltså, typ Larry Fink och Epstein, där har du två symptom, judiska symptom som typ styr och kontrollerar världen och gör den så dålig som den är. Mm. De är systemet. Det är de sorters människor som styr det här systemet vi lever under. Så att hylla det på något sätt är ju för fan helt hjärndött.
Mm. Det var det.
Jo, men han har ju även liksom hyllat Stalin och sånt där.
Jo.
Och det är ju lite liknande så här. Ja, men vadå? Stalin, han var ju ball. Han var ju mäktig. Han hade en stor armé.
Jo, och det handlar ju om att hitta sin egen nisch. För att hylla Hitler, det är ju inte unikt längre. Så att ta Stalin, det är lite så här... jag vet, eget.
Ja, det blir lite edgy. Jo. Även i det sammanhanget. Ja, precis.
Exakt.
Fast det är rätt edgy fortfarande om man säger så. Att hylla Hitler öppet.
Men inte på X
och inte bland sådana inte som oss. Men liksom, du hamnar ju i skottgluggen.
Men Fuentes vill provocera sådana som oss också.
Mm.
Det är ju det.
Han ska provocera alla.
Vi sitter ju här och pratar om han. Så måste vi klick nu. Nu tänker det folk, nu ska jag hitta det där programmet och lyssna på det.
Exakt, så han vinner.
Men det är ju
därför han hyllar sådana som Stalin och Epstein. För att provocera sådana som oss. Uppenbarligen är vi det.
Ja.
Jag menar, det är...
Men det är det som är så skumt, för han får ju mindre och mindre vänner. Alltså från de som faktiskt är genuina. De ger ju upp på honom.
Han kanske får nya vänner också, som är mer osynliga.
Ja.
Eller så det är väldigt mycket pengar från YouTube och för klicken.
Han sa ju inte, för så länge sedan, jag ser ju bara klipp, jag tittar inte på hela hans program. Men det var ju ett klipp där när han pratade om Heritage Americans. Har ni sett det klippet?
Nej.
Där han säger att det spelar ingen roll vilken hudfärg du är. Och sen säger han, det här kanske är kontroversiellt för mig att säga i min position. Men är du född i Amerika så är det din birthright, födelserätt, att vara amerikan. Och då måste du vara Amerika först. Och så pratar han om det. Och det var jättemånga som hakade upp sig på det där. Och sen blir han arg. I nästa program blir han jättearg mot alla människor som han tycker har kastat han under bussen. Det är så sjukt beteende. Alltså, det är riktigt bögbeteende. Alltså, feminint bögbeteende. Och säga en sån där sak. Sen anklaga alla andra för att vara upprörda och kasta han under bussen. Och det var då Devon Stack och han rök ihop. Det här är några månader sedan nu. För första gången. Men det går som inte att förklara sig ur det där. Han är en brun amerikan. Han är inte helt vit.
Han är typ... halvmexare.
Ja, exakt. Och det finns ju klipp där han beskriver sig själv som mexikan. Jag menar, vad ska man göra?
Men det finns ju en hel del mexikanare som är rätt vita. Alltså.
Jo, men han är
precis
inte en white nationalist.
Precis som i Argentina finns det helt vita.
Han är inte en white nationalist för att han är inte vit.
Nej.
Han kommer aldrig att vara.
Men han ser rätt vit ut.
Jo, det tycker jag också. Ja. Det har jag alltid tyckt. Jag har alltid gnällt på folk som kallar dem mexikanare. Alltså nyligen för något år sedan.
Men det finns ju många vita spanjorer som flyttade till Mexiko.
Exakt. Och man vet ju inte hur vitt det där mexikanblodet han har är faktiskt.
Nej, men det är nog ganska förmodligen.
Det måste ju vara rätt vitt.
Jo, jag tror inte det är så mycket liksom på så sätt. Du menar mer sättet han tänker på och hans,
ja, hans identitet är inte helt vit.
Nej, men det är så är det.
Den är inte helt hetero heller.
Men det är ju bara att kolla, en del judar har ju så himla lite judisk DNA i sig, men ändå så tänker de helt som judar, för det är deras identitet.
2% jude, då är det fan 100% judisk. Alltså, mentalt.
Jo, men det tog ju inte ens tredje riket. De såg det som okej med 25%.
Exakt.
Och jag menar,
du såg hur det gick.
Allting beror ju på vilken identitet de väljer att se som sin.
Jo. Mm. Jag känner till en person som hela livet så trodde hon att hon var skotsk. Att hon var halvskotsk. Men hon fick reda på när hon var ganska gammal, typ i 30-årsåldern, fick hon reda på att
värmlänning.
att hennes pappa, som hon trodde var sin pappa, var inte hennes pappa. Utan hon hade egentligen en judisk pappa.
Nej.
Och efter det, då var hon 0% skotsk och 100% jude. Hon gick all in och började gå i synagogan och konverterade allt möjligt. Direkt.
Mm, hon gick från 50% grej till 100.
Liksom. Ja, exakt.
Mm. Så. Pappan, då är hon inte ens jude.
Alltså, nej, exakt. Inte, men hon är tekniskt.
Lika mycket jude som en på mamman. Men de ser inte henne som jude.
Är inte därför att hon typ... förmodligen så är det ju lättare för en sån person att vara stolt över att vara jude än över att vara skotte.
Nej, alltså, hon sökte en identitet. För hon hade ett skotskt bröllop. Alltså, hon var helt inne på att vara skotsk.
Okay. Det dög inte att vara svensk liksom.
Nej, hon är från England. Så.
Jaha, okej.
Okay.
Men det dög inte att vara brittisk, alltså, utan skotsk var bättre på enligt henne.
Jo, alltså, det var ju någonting som var unikt eller spännande, kan jag tänka mig.
Men det där är ju rätt vanligt. Titta bara på alla amerikaner som älskar att ha lite så här indian... ana någonstans långt bak liksom. Och så,
eller i Sverige med valloner. Vi har lite valloner i släkten. Ja. Men det är samegrejen är inte många som skryter om.
Jo, men det är det. Det är många som gillar det. Jag håller ju på med släktforskning. Jag stöter på sånt.
Ja.
Vilket undigt, men så är det.
Jo, så är det. Ursäkta.
Ja, men de känner sig unika då på något sätt.
Jag förstår grejen.
Det är så tråkigt att vara svensk.
Alltså, svensk är fan det bästa man kan vara.
Ja, det är ju det.
Det är jävla bra.
Men du vet ju Mona Sahlin och dem. Liksom. En del går ju på det där.
Ja, Sahlin, hon är en sån som skulle skryta om Wallone. Och vadå Wallone? Vars kom de från? Holland typ?
Ja, typ ja.
Det är så vitt här rasförämlingar direkt. Men i Sverige, vissa svenskar har det som blivit en markör att man är lite exotisk på något vis.
Vallonerna har ju, alltså väldigt få har ju faktiskt, många tror att de har vallonblod i sig. Och ofta har de så här, du vet, en del i släkten är lite så här mörkhåriga och sånt. Och då så här, ja men det måste bero på att de kom från vallon, via vallonanor. Men det var ju så få valloner som kom, jag tror det handlade om 500 personer sammanlagt.
Exakt.
Sen är väl holländare inte generellt mer mörkhåriga än svenskar heller?
Nej. Men vallonerna var tydligen lite så. Okay. Jag tror de var en speciell grupp i Holland.
Holländerna är för en riktigt hög kvalitet. Alltså.
Det är världens längsta folk, vet jag.
Mm. Jo, det är det.
De är faktiskt...
De är ofta blonda och blåögda och sånt där också.
De är antingen först eller andra plats i att prata engelska som andra språk.
Mm.
Det är Sverige och Holland som är...
Sen är ju deras språk typ som en blandning mellan alltså, tyska, engelska och svenska.
Alltså, det låter
för jävligt, typ.
Deras språk. Alltså. Fy fan.
Man hör ju, många av deras ord hör man ju att det är tydligt att det liksom liknar svenska i en del ord.
Ja, min poddkollega i Urkult, Ulf Larsson, han har ju en ganska bra tagning på det där. Att när man lyssnar på någon prata holländska, då... känns det som att man har fått en stroke.
Jo.
För att det låter som att någon pratar svenska men man förstår inga ord. Liksom.
Nej,
och det är verkligen så. Precis. Jo, men alltså du förstår. Alltså det låter så bekant men man fattar inte vad de säger. Liksom.
Nej.
Och det är ju lite grann.
Jo, men de har samma sjungande tongång i språket, men de harklar sig som fan. Alltså, de har så mycket halsljud.
Mm. Det är danska.
Ja, danskarna var det där förstört. Dansk jävla. Jo, men det finns ju mycket i de här Epstein-filerna i alla fall, och det kommer jag fortsätta. Jag känner att vid det här laget, alltså de strösslar sånt där när de vill ha lite rubriker. Alltså. Det känns som att de bara kontrollerar oss och får oss att reagera på de här jävla skandalerna.
Det har varit supermycket om Pizzagate igen, har jag sett på.
Ja, det också.
På X. Mycket om pizzor, pizzabeställningar och sånt.
Men det har väl med Epstein att göra?
Mm. Alltså, men har det varit mycket sånt i ni som har satt in er lite i det som har släppts?
Jag har inte sett någon pizza.
Nej. Okay.
Jag såg att Madonna var i bilen också.
Oj.
Epstein called Madonna cattle after seeing her on the Jew Larry King show where she discussed the Kabbalah and took pike spirituality lessons from some rabbi huckster. Expressing disdain with celebrities hopping on the Jew identity bandwagon without actually converting.
Ja, det gillar han inte.
Nej, han vill ju ha riktiga judar, inte fake judar.
Det lät ju som att det var okej om man konverterade.
Jo, om man är så där dedikerad som man konverterar, då har man kommit ganska långt.
Mm. Men vad jag vet så respekterar väl inte judar de som har konverterat, va?
Nej. Men det är som, då har du ju Goyim totalt under kontroll.
Jo, det har man ju. Det har man verkligen bevisat att man...
Så, antingen det eller så är man sån där, vad heter de, evangelisk kristen i USA. Jo, men vi ska lägga på locket här för ikväll. Ja, så fortsätter vi prata nästa vecka om något annat intressant. Men innan vi lägger på så ska vi prata om donationer. Och nu ser jag inga kontanter. Ingen som har skickat brev i veckan.
Jag tror inte jag kollat. Jag har inte fått något i alla fall.
Men har vi något färskt på Swishen?
Jag har inte fått någon rapport.
Oh shit. Det är helt kort.
Jo, men det har nog kommit. Vi kom ju upp i mål. Den förra månaden i alla fall. Så det har ju trillat in. Vi ska se. Några som har kommit här under veckan är Magnus, Stefan, Johan, Alexander. Alexander frågade om vi vill lansera någon cola. Det stämmer inte.
Var det någon Tesla-bil eller postbil?
Nej, han skrev ska Saxlind cola att lanseras. Max Sugar No Taste.
Ja,
det låter ju rimligt. Sen Stefan skrev min bitcoin-transaktion. Jag vet inte om det var en fråga eller ett skämt. Men det har kommit in någon bitcoin-transaktion och sådär. Och även Monero-transaktioner kommer då.
Vi skulle vilja ha guld och silver. Det är jävligt värt just nu.
Ja, sen kraschade de ju lite i fredags, men
det gick upp
direkt. Tillfälligt.
Ja, precis.
Ja, det har inte gått upp än för handeln är ner över helgen, men ja.
Även centralbanker har ju börjat köpa in guld igen. Ja. Rekordmycket.
Jo, och silver.
Inte ett gott tecken.
Jo, sen hade vi mer från Stefan, han skrev blockerad av OFAC, och sen hade vi en donation från Micke. Stefan donerar mycket utspritt här. Coinbase frågar var adressen kommer ifrån. Aha, så han... Okej, han kommunicerade skriftligt. Så här, min bitcoin-transaktion blev blockerad av OFAC. Coinbase frågar var adressen kommer ifrån. Okej.
Coinbase...
Vi kan nog lägga upp en ny... donationsadress helt enkelt, så kommer vi kanske runt det. Bitcoin-adressen är väl lite svartlistad på vissa ställen då. Så det var bra att veta faktiskt.
Jo, Coinbase är ganska kosher.
Mm. Men vi har inte fått några uppdateringar efter fredag, så saker har kommit in under dagen. dagen på fredag och under lördag och söndag och idag kväll här då, så har vi inte fått. De får vi läsa nästa vecka.
Mm. Så är det. Men vi tackar alla som har donerat. Tack för ert stöd och vi hoppas att fler väljer att stödja vår verksamhet. Men med det så säger jag tack för att ni lyssnade och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
Kväll.
God kväll.